Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Min syn är att det är precis så bråttom som debatten drivs mot. Det är den primära frågan som vi måste fokusera på. Att få fordonsindustrin att ställa om till elektrifiering så att vi sen i nästa led kan ställa om till att mata in mer förnybart i näten. Det är det absolut viktigaste vi gör på den här planeten just nu.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan ska vi bland annat prata om hur stor egentligen den globala batteriproduktionens klimatpåverkan är. Det här är en fråga som diskuteras och debatteras ofta, inte minst i samband med produktionen för batterier till eldrivna fordon. Det svenska innovationsbolaget och batteritillverkaren Northvolt ska se till att hela livscykeln för litiumjonbatterier ska vara så hållbar som möjligt. Med projektet Revolt har Northvolt etablerat sin första pilotfabrik för batteriåtervinning här i Västerås. Och inom 2 år ska den stora fabriken i Skellefteå, kallad Northvolt 1, ha en fullskalig återvinningsdel. Och senast 2030 är målet att 50% av allt material som krävs för att tillverka battericeller ska vara återvunnet. Med återvunnet innebär för Northvolts del att återvinna värdefulla material från battericellerna som kan återinföras i den reguljära tillverkningen. Ja, idag är vi alltså på plats hos Northvolt i Västerås och ska idag ta reda på hur det går till när Northvolt bygger sina batterifabriker och vad som sker på marknaden. Hur en battericell tillverkas och vad de ska användas till. Och så kommer vi givetvis syna återvinningsdelen lite extra. Och den som ska ge oss svaren är professor Emma Nerenheim som tagit klivet från ABB till rollen som hållbarhetschef på Northvolt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hej och välkommen till podden, Emma.
Hej, tack så hemskt mycket.
Vi sitter ju här på Nordpols anläggningar i Västerås. Kan inte du lite kort berätta var vi är någonstans och vad ni bygger här?
Här i Västerås så bygger vi då just nu en återvinningsanläggning, och vi bygger kontor och konferensrum med det. Men vi sitter ju precis bredvid det som vi kallar för Northvolt Labs, som är en färdigbyggd fabrik där vi jobbar med industrialisering av battericeller för våra kunder ute på marknaden i Europa.
Det här är alltså en provanläggning för återvinning här i Västerås då, som då, om jag har förstått saken rätt, ska hantera cirka 100 ton battericeller per år. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Och den här tekniken som ni har utvecklat har ni gjort tillsammans med Chalmers bland annat för att kunna återvinna då kobolt, litium, mangan och nickel. Kan du berätta lite om den här tekniken, hur det här funkar?
Ja, det här är ju liksom en man kallar det för reverse process, men det är liksom en process där man tar liksom allting egentligen bakvägen. Så att vi får in batteripack ifrån marknaden. Det kan vara ett bilpack från till exempel en BMW i3 eller något liknande, som av någon anledning har blivit skadat. Och sen tar vi in det hit. Vi laddar ur det. Så först så gör vi någon typ av diagnos, kan man säga, och tittar på hur mår det här packet, vad är det som har gått fel och så. Och sen så laddar vi ur det ända ner till noll. Och så kortslutar vi batteriet. Och sen så tar vi isär det. Och sen krossar vi cellerna. Så att det blir aluminiumfolie för sig, kopparfolie för sig och lite andra fraktioner. Men framförallt så får vi ut ett svart pulver som kallas för black mass. Och i det pulvret så finns alla de material som man har i det som heter katoden. Nickel, mangan, kobolt och litium. Och sen så tar vi det pulvret in i en våtkemisk process där vi utvinner. Så det blir som ett raffinaderi, kan man säga.
Mm. Hur många battericeller motsvarar ton ungefär?
Ja, det beror på vilka battericeller, men vi producerar i Norrfolk, producerar vi ju ganska så små cylindriska celler och ganska så stora prismatiska celler. Och ett prismatiskt cell är ju ungefär lika stor som en VHS-batteri, så det kan du själv tänka att det blir liksom färre. Men jag tror att ett cylindriskt cell ungefär är så här 67, 68, 70 gram. Och vad blir det då? Ska vi göra lite huvudräkning på det kanske? Låt oss säga att det är 13, 14, 15 tusen på ton.
Hela den här processen då som du berättade om, hur mycket är automatiserat och sker med robotar och respektive människor?
Tanken är ju att på sikt så ska det mesta vara fullt automatiserat. I dagsläget så gör vi en del manuellt, men det är ju därför att vi behöver undersöka och vi behöver lära oss. Och idag så kommer det ganska små volymer tillbaka från marknaden, för att elbilsmarknaden är ju ganska ny. Så det är inte så mycket batterier som har nått livets slut. Men om vi tänker oss 2030, när vi har skalat i Europa och vi har en försörjningskedja som är helt europeisk på batterier, då måste vi börja automatisera det, för att då kommer flödena tillbaka vara så stora.
Vi gick ju, när vi kom in i den här lokalerna, så gick vi igenom de olika stegen, och där var bland annat en robot från ABB. Är det ABB ni kommer samarbeta med när det gäller automatisering så mycket som möjligt, eller?
Men vi samarbetar ju med flera, och vi har ju starka partnerskap. ABB har ju levererat den här roboten, och det var för att vi behövde en stor, tung, bra, robust och stadig robot. Men jag ser framför mig att vi kommer ha flera olika samarbetspartners. Så ABB har vi ju jobbat med i jättemånga teknologiområden, så det kan mycket väl vara så. Det kan jag tänka mig.
Hur mycket av de här metallerna i ett batteri kan man egentligen återvinna? Är det 90% eller 95% eller 50%?
Vi ligger väl på kanske ungefär 95 nu, och vi tror att vi kommer att kunna klara och öka det. Det som är viktigt, det är ju att inte bara återvinna det, utan också återvinna det i rätt renhet, för batterimaterial måste vara väldigt rena.
Men finns det någon gräns för hur många gånger man, när väl ett batteri har gått igenom och ni har återvunnit det, och så kommer det tillbaka sen när det har blivit utkänt nästa gång? Kan man liksom hålla på en evighet i det här?
Alltså teoretiskt så kan man ju det, därför att de här ämnena som vi återvinner, det är ju grundämnen. Och de har ju, vissa säger så här, ja men om de inte är jungfruliga, ja men alla de här metallerna har ju funnits sedan jordens uppkomst. De är ju alla påverkade på olika sätt. Det som är viktigt är ju att de kommer tillbaka till sin elementära form, så att vi lakar dem så att de blir fria joner.
Och för att separera de här olika metallerna då, så använder ni samma process för varje metall, eller finns det något, skiljer det sig åt någonting?
Det skiljer sig helt åt faktiskt. Så att det är ett processsteg nästan för varje ämne som man utvinner.
Ja, hur ser det ut för just litium då?
Litium, det kommer sist i processen. Det gör man lite olika. Men i vårat fall så handlar det om att få så lite som möjligt av det andra kvar. Och sen så tar man ut ett litiumsalt som man tvättar, kan man säga.
Och det gör ni här?
Det gör vi här.
Ja. Och vad händer sen då när ni har gjort det här klart? Vad händer med metallen då?
Just de här metallerna från den här pilotanläggningen, de transporterar vi tillbaka till Northvolt Labs. Och sen så tar vi in dem i det som heter upstream, eller materialprepareringsprocessen. Och sen så är ju tanken att det ska bli nya batterier av dem. Och idag så går de till någonting som heter katodlabbet, där det finns en pilotanläggning, så att vi gör testceller med vårt material.
Er återvinningssatsning här är ju rätt ovanlig, inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Och det vanliga är väl egentligen att litium från utkänta batterier inte tas tillvara på. Vad är det som gör att ni tror att ni kan få lönsamhet i det här?
Det är flera saker som gör att vi kan få lönsamhet. Det är samma saker som det är med den andra batteriproduktionen. Det är skala, det är tillgänglighet och så vidare. Men sen så handlar det ju framförallt om att vi har liksom designat en process som är lite smartare. Så vi har tänkt och optimerat med lönsamhet som den huvudsakliga parametern. Och det har egentligen varit ett arbete som har pågått i 3,5, nästan 4 år. Att styra om hela återvinningsprocessen, det som kallas för hydrometallurgiska processen, så att den ska bli lönsam.
Ja, det här är ju en provanläggning där vi sa att vi skulle hantera 100 ton battericeller. Men vilken kapacitet ska då återvinningsdelen uppe i Skellefteå ha när fabriken är klar där?
Ja, det första steget som vi bygger, då är tanken att det ska vara 4 gigawattimmar. Och vad är det då? Det är ungefär en fjärdedel av de här 16 som vi bygger i första fasen på produktionen. Så att det innebär att vi kommer klara att fida med ungefär 25% på de här materialen.
Och sådana återvinningsanläggningar, kommer den finnas i närheten varje fabrik ni bygger upp?
Ja, men det är ju klokt att göra så. Att man tänker sig att där vi har materialpreparering, där har vi också en sån här hydrometallurgisk återvinning. Och sen så tror jag att när det gäller de tidiga stegen i återvinningen, då kommer de vara mycket mer kopplade till var batterierna kommer in. Men den sista delen som är utvinning av själva materialen kommer vara integrerad i materialprepareringen.
Vi har ju redan pratat lite om battericeller, men för den lyssnare som kanske inte är helt insatt i det här, kan inte du beskriva vad en battericell är och vad den egentligen består av?
Ja, men en battericell, den består ju av en anod och en katod. Den här anoden och katoden, om vi börjar med katoden, så består ju den av en aluminiumfolie som man stryker de här aktiva materialen på. Och det är ju nickel, kobolt, mangan i vårt fall, som har blandats till i ett lim kan man säga, tillsammans med litium. Och sen så har man anoden som är en kopparfolie som har ett grafitlager. Och däremellan lägger man en plastfilm som ska hålla de här separerade från varandra, så den heter separator. Praktiskt nog då. Och sen så varvar man de här då i en antingen om man har en prismatisk cell eller en fyrkantig cell, den här som ser ut som ett kassettband ungefär. Så antingen så varvar man dem i det som heter stack, så då är det bara varannat lager, så i en fyrkantig liksom platta, anod, separator, katod, separator, anod och så vidare. Eller så snurrar man dem om det är en cylindrisk cell, så då rullar man dem som om man rullar ett papper ungefär.
Ni har ju fått en del statliga och privata finansieringar för just återvinningsprocessen. Kan du berätta liksom, vad betyder de här pengarna för er?
Ja, det betyder ju allt. Och när det gäller, vi har ju fått ett väldigt fint stöd från Naturvårdsverket. Och när vi firade det så firade vi ju inte bara att de stöttade oss ekonomiskt, men också att vi kände att vi har det svenska Naturvårdsverkets stöd i ryggen. Det är ju ett kvitt. Men också det är en väldigt fin fjäder i hatten för ett nystartat bolag att ha fått ett sånt förtroende.
Ni har ju också tidigare sagt att ni har ambitionen att använda närproducerade råvaror så mycket som möjligt i er produktion. Men exempelvis litium köps väl in från Kanada idag. Och hur ser framtiden ut för att använda mer närproducerade råvaror?
Ja, men vi köper litium från lite olika källor också. Men man kan väl säga att vi skulle ju vilja bygga en skandinavisk och nära råvarukedja. Litiumkällor i Europa är ganska utspridda. Det är inte så att det finns liksom en enda stor gruva man kan börja gräva i. Och det tar dessutom ganska lång tid att bygga upp gruvor. Men vi hör ju från många håll nu att det kommer initiativ. Det kommer initiativ både på att öppna upp och ta restprodukter från annan gruvproduktion. Då finns litium tillgängligt bland annat. Och vi hör att det finns restprodukter kopplade till gamla slagger och så vidare. Och allt det här är ju såklart jätteintressant. Och jag ser fram emot när vi börjar se liksom att de här initiativen börjar industrialiseras. Och då är vi jätteintresserade av att vara med och vara köpare.
Mm. Jag tänkte att vi skulle bli lite mer konkreta och att du skulle ta med oss lite steg för steg om en battericells livscykel.
Ja.
Så jag går in i bilhandeln och köper en ny elbil. Hur har då tillverkningen sett ut från det att råvarorna bryts i gruvorna till att batteriet sitter på plats i min bil?
Jo, då har ju det här batteriet då antingen råvaror som kommer ifrån ett gammalt batteri, så att det är återvunna material, eller så är det ifrån en gruva någonstans. Och det är lite olika, det finns ju många olika sätt att bryta råmaterial på, men antingen så kan man ju ha det som heter open pit eller så kan man ha en djup gruva i ett berg. Men hur som helst, så den här gruvan, det är en gruva som vi känner till väl, om det är ett Northvolt-batteri som vi har besökt, och vi vet hur den brytningen går till. Sen så kommer det materialet som finns i det här batteriet, det kommer ha gått till en koncentrerings- och utvinningsprocess, så att man utvinner väldigt, väldigt rena material. För att ett batteri ska vara säkert och prestera bra, så måste man ha en extrem renhet i materialen, så det får inte finnas järn eller andra föroreningar i. Och de här två första stegen, de är jätteviktiga, därför att det måste höra ihop. Det är feeden som kommer till raffinaderiet, vi måste veta att det är exakt de råvarorna som vi vet var de kommer ifrån, som går till den utvinningsprocessen. Sen kommer de här materialen till oss och då börjar det som man kallar då för materialprepareringsprocessen i Northvolts fabrik. Och då tar vi de här råvarorna som vi köper ifrån det här, förhoppningsvis direkt från det här gruvbolaget, och återvinningen. Och då blandas de och sen så börjar vi producera det då som heter katodmaterial. Och det är först ett pulver och sen blandar vi det med limmet innan vi stryker det på folien då.
Mm. Och då batteriet, Northvolt-batteriet sitter i min bil när jag kör ut från bilhandlaren. Sen så, jag kör rätt hårt, jag kör kanske 2-3 tusen mil per år i 5 år. Mm. Vad händer med batteriets kapacitet under den här tiden?
Ja, men det är lite olika vad det är för batteri. Men förmodligen så kommer det, om du kör hälsosamt så de första 5 åren så kommer det inte hända jättemycket. Men efter ett tag så kommer strukturen i batteriet, alltså hur jonerna transporteras genom den här plastfilmen mellan anod och katod, att förändras. Och i sinom tid så kommer det här batteriet att behöva återvinnas. Det kan ju också hända något annat med batteriet. Det kan ju vara så att du krockar. Det kan ju vara så att du av någon anledning har köpt en bil som inte har ett jättebra system i sig. Det kan hända något med bilen. Så det finns ju många skäl som sen gör att du behöver lämna in din bil och ditt batteri för återvinning.
Men vad kostar det egentligen att byta ett batteri då i en bil som har försetts med ett Northvolt-batteri?
Oj, den kostnadsbilden vet jag inte idag. Men det här kommer förändras. Alltså, om man tittar på marknaden för återvinning, så om jag får gissa lite, så tror jag så här, idag så får man betala. Om du krockar ditt batteri och det du behöver bli av med det, så är det en kostnad. Och det är en kostnad som producenten måste betala, precis som på andra produkter. Till exempel konservburkar. Nej, men lite så. Sen när du kommer till, för det kallas för producentansvar. Och sen så när du kommer till, jag gissar nu, men jag tror kanske om 5-6 år, då tror jag att vi kommer liksom möta den punkten när det liksom börjar gå över till att det blir en råvaruvärde i batteriet. Så att du skulle kunna lämna bort det gratis mot råvarukostnaden, alternativt att man till och med kan börja få betalt för det. Men i dagsläget så är det faktiskt en kostnad att bli av med ett batteri från en elbil.
Ja, så det är inte som en SodaStream när man går in på macken och byter.
Det är inte helt otänkbart, men man ska komma ihåg att batteriernas livslängd är också ganska lång. Så att vi vet inte riktigt om det verkligen är så att man kommer att behöva byta sitt batteri i bilen. Det återstår att se.
Mm. Hur kommer batterierna till Northvolt? I återvinningsprocessen då? Det är en bil som har gjort, det har tagit slut helt enkelt. Hur vet ni att det finns ett batteri att hämta någonstans?
Ja, det här är ju flera olika källor då. Så att antingen så kan batteriet ha kommit tillbaka till bilbolaget eller biltillverkaren. Batteriet kan ha kommit in till en bilimportör. Alltså bilbolagen har ju sina importörer i länderna och kommer sen därifrån till oss. Det kan ha kommit via andra insamlingskanaler. Det kan komma från bilåtervinnare. Det kan komma från försäkringsbolagens insamlingar. Så att det finns flera källor. I Sverige har vi ett välfungerande system som hålls ihop av elkretsen. Som tar hjälp av i första hand avfallsaktörer som är väldigt duktiga på det här. Så att det finns många källor till hur det skulle kunna komma till oss här i Northvolt. När vi tittar på en marknad som är väldigt intressant att titta på, det är ju Norge-marknaden. Därför att de har ju haft en mogen elbilsmarknad väldigt länge. Och där har vi också aktivitet, så att vi börjar lära oss ganska mycket. Och där är det bilimportörerna som tillsammans tar ansvar för alla batterier som kommer tillbaka. Och där kommer de in via en non-profit-organisation som heter Batteriretur som tar ansvar för bilimportörernas batterier och samlar in dem och ser till att de laddas ur och tas isär på ett säkert sätt. För man ska komma ihåg att det viktigaste med hela den här utvecklingen det är ju att vi klarar av att göra det säkert.
Du är ju i grunden civilingenjör med inriktning mot miljö, doktor i energi och miljöteknik vid Mälardalens högskola och professor i miljöteknik. Jag har också förstått att du är tjänstledig därifrån. Stämmer det?
Ja, men det stämmer. Jag har en professur kvar på Mälardalens högskola. Jag ser fram emot att någon dag kunna ägna mig åt lite mer vetenskapligt arbete.
Ja, och idag är du då hållbarhetschef här på Northvolt. Hur kommer det sig att du fick det här jobbet? Eller tog jobbet kanske?
Vid den tiden så jobbade jag ju på ABB också. Och ABB var ju väldigt tidigt i partnerskap med Northvolt. Och hade fantastiska dialoger mellan det som då var de tidiga grundarnas dialog tillsammans med bland annat Johan Söderström då från ABB här i Sverige. Och jag blev indragen i den där dialogen av flera skäl, men framförallt hållbarhetsskäl då. Tyckte att det här teamet hade ju någonting som stack ut verkligen. Peter Karlsson och Paolo Cerutti, Yasuo Anno som kom med någonting till Sverige och till Västerås som jag liksom hade lite grann längtat efter. En ny typ av entreprenörskap och en ny typ av industrianda som passade mig väldigt bra. Så vi träffades och hade lite dialoger om, jag hjälpte dem lite grann med att välja plats. Då var det ju väldigt aktuellt med att vi skulle välja en plats i Sverige för fabriken. Titta på de olika sajterna, kraftförsörjning, vatten, markförutsättningar och så vidare. Men ganska så snabbt så hörde jag av mig till Northvolt och sa att hörni, skulle inte jag kunna få med er team på något sätt? Och det här var på, jag kommer ihåg det så väl, för det var på en onsdag. På lördag morgon 7:30 träffade jag Paolo i Stockholm. På söndag kväll träffade jag Peter. Det blev jättebra till slut.
Ett bevis på att ni jobbar 7 dagar i veckan med andra ord.
Ja, absolut.
Mm. Vad skulle du säga präglar Northvolts företagskultur enligt dig?
Ja, men vi pratar ju om bold och excellent och passionate. Och det är ju, det var precis det jag menade när jag sa att vi har liksom en entreprenörskapsanda. Vi har en ny typ av driv som passar mig väldigt bra. Att man kan just kombinera det här att ha väldigt datadrivna och liksom höga ambitioner på att göra någonting som blir väldigt bra och väldigt kompromisslös eller så. Och ändå kunna vara entreprenöriella och liksom modiga i det.
Jag vet ju att Northvolts vd som vi nämnde här då och grundare Peter Karlsson, han är ju en tävlingsmänniska och har en enorm energi var han än dyker upp någonstans
ja,
och brinner verkligen för det här och gillar gärna att saker och ting sker väldigt snabbt. Men hur passar den här människan eller personligheten in när man jobbar med miljö- och återvinningsfrågor? Det känns som att det är en långsammare process.
Ja, fast man ska komma ihåg att vi har en ganska traditionellt sätt att se på hållbarhet, tror jag, i Sverige. I det här fallet så är ju hållbarhet, Peter är ju väldigt strategisk. Och i det här fallet så är ju hållbarhet också en strategisk fråga. Jag är ju här därför att jag såg en möjlighet att liksom vara med på någonting där man gör allt rätt från början. Och jag brinner ju verkligen för liksom vår natur. Men jag är också väldigt fascinerad av att vända på steken och göra liksom hållbarhet som ett erbjudande och en del av affären. Och jag tror liksom att det måste bli så att hållbarhetsperspektiven och frågorna måste in i den världen. Vi måste alla vara tävlingsmänniskor, även vi som jobbar med hållbarhet. Därför att annars så kommer vi alltid sitta i baksätet.
Mm. Och i slutet av förra året tilldelades du priset Årets skaparförebild. Ett pris då som delas ut till minne av ingenjören Leffe Smith. Och du fick 100 000 kronor i handen, tror jag i alla fall. Och ett erkännande för arbetet du gjort med den här återvinningssatsningen som kallas Revolt. Och det, då i motiveringen kallades det att du har startat en startup i en startup. Och att satsen inte hade varit möjlig utan ditt ledarskap och vision. Vad tänkte du när du fick det här priset?
Ja, men det här är ju väldigt hedrande och det är ju det roligaste var ju att Peter nominerade. Jag blev jätteglad för det. Det stämmer verkligen. Vi är en startup i startupen och vi driver ju egentligen någonting som är helt avgörande för strategin Northvolt, eftersom vi behöver återvunna material i våra celler för att både kunna leverera på råvarustrategin som vi har, men också kunna leverera på koldioxidavtrycket. Men sen också tänker jag så här, jag är så stolt över att återvinning blir en liksom, kommer in i finrummet och blir en sån här liksom häftig framtidsteknologi. Det glädjer mig också jättemycket.
Just det här, möjlighet utan ditt ledarskap. Vad präglar ditt ledarskap?
Ja, men jag är nog lika tävlingsinriktad som Peter. Så riktigt sådär vinnarskalle. Jag tror att jag kan vara väldigt rak och tydlig med vad vi behöver. Men sen så tror jag också att jag trivs med att jobba också sådär datadrivet. Att vi tar fram någonting som känns logiskt. Jag tycker om att balansera mellan marknadens förväntan och att också vara modig. Vi brukar säga att vi puttar alla andra framför oss. Det är det handlar om. Alltså att våga säga så här, vi vet att det har sett ut så här. Vi vet att det här är de marknadskrafterna som gäller nu. Men vi tror inte på att det är den rationalen som kommer gälla i framtiden.
Nej, men ni har ju en modell. Alltså, ni bygger ju en basindustri på en helt ny modell.
Som exakt. Jag
som påminner väldigt mycket mer om techbolagens sätt att bygga, de stora techbolagen, hur de har byggt upp sin verksamhet. En stor del i att starta upp sådana här stora projekt är ju såklart att det krävs en massa med olika tillstånd, inte minst miljötillstånd. Och ni har ju fått era tillstånd ovanligt snabbt, eller hur? Är det din förtjänst och hur har det här gått till?
Det är väl till viss del min förtjänst, men vi hade ju ett fantastiskt team som gjorde det här möjligt. Och sen så, det här är precis, det är kanske lite grann av ett exempel på det vi nyss sa, att vi vet att liksom myndigheter och industrin har haft en viss sorts dialog i historien och att det har gjort att det har dragit ut på tiden. Jag brukar skämta och säga så här, vi tog reda på vilket bud de ville ha och sen så kom vi till våra myndigheter med begärt pris. Och det handlar väl lite om det, att liksom, vi tittade lite på, okej, vad har tidigare tillstånd med liknande utsläppsmängder, vad har de landat på? Vi såg att okej, så här mycket får de släppa ut. De här frågorna är viktiga för de här myndigheterna. Vi satte oss ner tillsammans med myndigheterna och frågade, så här tänkte vi göra, tycker ni det är bra? Och ibland sa de, ja det låter bra. Ibland sa de, vet ni vad, ni kan till och med göra så här. Och då sa vi okej. Och då när man gör lite grann så som den svenska industristandarden inom hållbarhet stipulerar, ja, då får man ju också ett större förtroende. Och jag tror att det var det som gjorde att vi kunde komma lite snabbare framåt.
Men pratar du mycket med kommuner och tillståndsgivare då kontinuerligt, eller?
Alltså när vi hade förslag på hur vi skulle tekniskt kunna lösa en utmaning, så vände vi oss till dem och frågade, liksom, tror ni på det här? Och då tycker jag att oftast fick vi väldigt bra svar. Ibland var svaret nej. Det här måste ni göra bättre. Och då får man ju göra det.
Och inte för så länge sedan så kom beskedet att mark- och miljödomstolen i Umeås tingsrätt lämnade ett nytt tillstånd till Northvolt om att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatteri i Skellefteå. Då får ni alltså tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och mer än tre gånger så stor mängd metalloxider än vad ni haft tillstånd sedan genom en dom 2019. Vad betyder det här beskedet för er verksamhet?
Det här betyder ju att vi kan bygga hela den här expansionen som vi har tänkt i Skellefteå. Och att vi kan bygga ut på hela den här tomten då som vi har öster om Skellefteå.
Om vi breddar perspektivet, hur kommer det sig att du har blivit inriktad på miljöfrågor? Varför, du sa att du brinner för det alldeles nyss.
Jag har alltid varit intresserad av miljö och natur. Och trivs väldigt bra i naturen och tycker att det är liksom tidigt intresserad av miljöfrågor i regnskogsfrågor och så vidare när jag var liten och så att det här ligger mig varmt om hjärtat, det är liksom, det går liksom inte att komma ifrån, och sen att jag dessutom har kunnat kombinera det med ett starkt teknikintresse är det som har gjort att jag har landat där jag är, tror jag.
Ja, och som i rollen som professor då för miljöteknik, vilken är din syn på den pågående klimatdebatten?
Ja, men min syn är att det är precis så bråttom som det är, som debatten drivs mot. Och jag tycker att det är den primära frågan som vi måste fokusera på. Sen att vi har sagt i Northvolt att vi ska göra utan kompromisser i de andra miljöfrågorna, det är mitt jobb här. Men att få att få fordonsindustrin att ställa om till elektrifiering så att vi sen i nästa led kan ställa om till att mata in mer förnybart i näten. Det är det absolut viktigaste vi gör på den här planeten just nu.
Tycker du att politikerna borde göra mer när det kommer till att fatta beslut om klimatpåverkan?
På global nivå, absolut. Jag tycker att vi kämpar på bra i Europa. Jag tycker att att vi driver det här. Jag vet, vi har ju en före detta kollega som heter Emma Wiesner som är otroligt duktig på att driva de här frågorna i Bryssel. Jag vet att hon skulle vilja att det går ännu fortare och det kan vi väl skriva under på ibland. Men jag är mer oroad av den globala debatten och svängningarna där. Och jag tycker att vi är ganska duktiga i Europa på att förstå allvaret. Men det här är mycket mer bråttom än vi tror. Så det tror jag. Och sen så tror jag att flera inom industrin och näringslivet behöver förstå att här finns det möjligheter att ställa om. Vi ser ju att många börjar ställa om, men fler industrier borde göra tvära kast nu.
Vi hoppar tillbaka till Northvolt och Revolt-projektet. Om vi tittar 1 år framåt respektive 3 år framåt, vad har hänt här då?
1 år framåt här, ja, men då har vi ett hus uppe i Skellefteå och vi är på gång med att börja lyfta in utrustning och få det färdigställt för att börja med så småningom återvinning i större skala. Om 3 år så har vi återvinning i stor skala och vi har material som kommer in ifrån Europa, vi har material som kommer in ifrån olika källor, så att det ser vi väldigt mycket fram emot, absolut. Jag tror att då har vi också påbörjat nästa fas till och med. Därför att vi måste fortsätta expandera för att vi ska kunna, vara redo för att öka återvinningsvolymerna i Europa. Och sen så tror jag också att vi har expanderat i våra norska verksamhet, Hydrovolt. Där vi kommer, tror jag, få in flera volymer ifrån bilimportörer från andra länder än bara Norge.
Intressant. Vi börjar närma oss slutet här. Jag tänkte att vi skulle avsluta med 10 snabba frågor. Och det är 10 meningar som du får avsluta själv.
Okej. Spännande.
Min drömbil är en...
Ja, det är fortfarande min Tesla.
Det är så?
Ja, jag tycker om den.
Jag tar hellre en promenad i skogen än staden för att...
Därför att jag tycker om atmosfären i skogen.
Jag gillar Västerås mer än Skellefteå för att...
För att min familj bor här.
3 appar som jag använder varje dag.
Oj. Det är Messenger på Facebook. Det är min Outlook. Och sen så är det den här blippen för att komma in på Northvolt.
Jaha, ni är inte chippade här?
Nej, vi har i mobilen en app.
Jag är miljömedveten i min vardag när jag...
Jag handlar väldigt mycket återvunnet. Jag tycker om Blocket.
Mm. Jag är miljöbov i min vardag när jag...
Det här är en svår fråga. Det är när man gör saker i flykten. Man svänger in och tar en burgare eller så. Man kanske inte är så genomtänkt. Det är nog då jag är miljöbov.
Känner du av det då?
Då känner jag i hjärtat att det inte blir bra.
Är det så?
Ibland. Ja, men det händer. Men ibland är man så hungrig.
Mm. Min förebild i yrkeslivet är...
Min förebild i yrkeslivet. Ja, men det är ju Peter. Alltså. Jag tycker han är fantastisk.
Om jag inte jobbade på Northvolt skulle jag...
Om jag inte jobbade på Northvolt... Då skulle jag nog jobba på ett liknande bolag. Jag har längtat efter den här sortens bolag. Jag kanske skulle söka upp någon som gör solceller eller något liknande. Alternativt... Jag hade ju en driv med min make om att vi måste flytta oss till Silicon Valley och dem för att vara med om startup-boomen och ta del av det. Så kanske något sånt.
Mm. Jag tror att vi bara har elbilar på vägar år...
Fortare än man tror. Definitivt 2030. Någon gång mellan 2025 och 2030.
Om jag fick en biljett till rymden idag så skulle jag...
Ja, det här är min dröm. Då skulle jag bara åka ut i rymden så skulle jag titta på jorden utifrån. Det har jag tänkt på många gånger, kan jag säga.
Ja, vad bra. Stort tack, Emma, för att du var med i podden.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du vill läsa mer om Northvolt så finns det massor med artiklar att läsa på nyteknik.se. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.